När jag var liten älskade jag att följa med mamma när hon skulle storhandla. För att så fort hon vände fokus från mig till att välja bland citrusfrukterna kunde jag smita iväg till informationsdisken. Mina föräldrar hade nämligen lärt mig att om jag någonsin tappade bort dem så skulle jag bege mig till informationen. För där kunde personalen använda butikens högtalarsystem för att ropa på dem. Första gången jag tappade bort mamma var någonstans vid mejerivarorna. Och efter att ha varvat äggen typ 2 gånger utan att hitta henne kutade jag till informationen. Men ingen hade förberett mig på det jag skulle få uppleva.
Kan Sharon Mock komma till informationen? Sharon Mock till informationen. Din dotter Evelyn är här och väntar.
Det var helt otroligt. Meddelandet gick ut över hela butiken. Främlingar vände sig om för att titta på mig. Jag hade aldrig fått så här mycket uppmärksamhet i hela mitt liv. Nu visste alla i butiken att 4-åriga Evelyn Mock stod vid informationen och väntade på sin mamma. Det här var tidigt 90-tal och att få en shoutout via ett högtalarsystem i ett varuhus är som att idag bli repostad av Bianca Ingrosso på sociala medier. Ruset som jag nu kände slog volter genom min lilla kropp. Det här tände något i mig. Något som skulle komma att genomsyra mitt liv. Och nu, i denna stund, bitar mina föräldrar i röven då jag vid varje besök på varuhuset var vid informationsdisken och låtsades att jag kommit bort. Vid det här laget var det rutin, så ibland kunde mamma låta mig vänta vid informationen medan hon handla och plocka upp mig när det var dags att betala. Vid dessa tillfällen kunde jag få till ett andra utrop via systemet. Har mamma inte kommit än? Nej, kan ni ropa igen? Och nu använde jag medvetet också mammas kinesiska namn, Kojin, för ibland kunde inte personalen uttala det och då fick jag säga namnet i mikrofonen. Och jag tror inte att man behöver vara psykolog för att förstå att det var den här mikrofonkåtheten som ledde mig till kassan på ICA som 19-åring. Där jag istället för att använda interntelefonen tog allt via högtalaren.
Kan Nathalie komma till kassa 3? Nathalie till kassa 3, tack. Du behöver byta av mig för jag är rätt säker på att min rast började för 5 minuter sedan.
Och kanske att den också pushade mig mot stand-upen. Vänta, är det därför jag är ihop med en ljudtekniker? Är det på grund av hans enorma lager av högtalare? Åh, herregud. Ja, hur som helst. Det första vår kompis Filip sa när han fick reda på att jag och Rolle hade blivit ihop var: det är ju självklart att ni har fått ihop det, för ni är båda exakt lika töntiga. Och det har nog rätt i. På vår första dejt gick vi och såg Mupparnas jul på bio och satte oss längst fram med alla andra 10-åringar. Det blev väldigt märkligt när vi började hångla. Vi åker på cykelsemester. Och jag har märkt att när vi står i kö så börjar vi omedvetet att dansa med varann. Antagligen för att motverka tristess, vilket funkar. Men detta gör ju också att vår lamhetsfaktor ökar rätt rejält. Så det kanske inte var så konstigt att vi hade hittat varann. Rolle heter egentligen Roland. Han är 42 år gammal och uppvuxen strax utanför Köping. Så ni hör, det är som att han var ämnad att bli ihop med en asiat. Första gången vi träffades var på Liseberg. Jag var där för att se mina vänner köra stand-up och självklart också spela på chokladhjulen. Jag älskar att spela på chokladhjulen. Det ger mig utlopp för mina annars förträngda kinesiska gambling-gener. Spänningen man känner när man drar fingrarna över nummerbrickorna. Pulsen som ökar när de trycker på stoppknappen. Och ruset som infinner sig när hjulet saktar in. 71, 72, 73, 73, 74! Jag vann! Stjärnvinst! Jag var kungen av Göteborg när jag vandrade in på stand-upen med min 2 kilo stora kexchoklad. Men Vinsten hjälpte inte mot den lilla ångesten jag kände när jag såg mina vänner uppträda på scen. Jag älskar att se dem på scen. Ångesten jag kände var snarare kring min egen icke-prestation. Jag själv hade inte kört stand-up nu sedan pandemin slog till. Officiellt på grund av att pandemin slog till. Inofficiellt för att prestationsångesten hade fått övertaget och varje gång jag ställde mig på scen paralyserades jag av självkritik. Så samtidigt som jag njöt av att se mina kompisar på scen kände jag också, varför klarar inte jag av att stå där? Den lilla ångesten började bli större. Och vanligtvis hade jag tryckt i mig den 2 kilo stora kexchokladen för att dämpa känslorna. Men tröstätandet hade förorsakat prediabetes. Det blir så när man ersätter kärlek med mat. Så nu stod jag här och visste inte vad jag skulle göra med ångesten. Och inte heller med den 2 kilo stora kexchokladen för den delen. Då stod han plötsligt där. Ljudtekniken. Med sina gröna ögon och näven framsträckt. Hej! Rolle! Jag blev lite tagen av de där ögonen och fick bara ur mig. Hej Rolle, vill du ha kexchoklad? Om Rolle också hade varit en sån som ersätter kärlek med mat så kanske han hade fattat att han hade mig där och då. Vi gick ut hela gänget och tog en öl sen. Jag kände en stämning men sen när den sista i vårt sällskap gått för kvällen och det bara var vi två kvar vågade jag inte riktigt fråga om han ville fortsätta kvällen. Det vågade inte han heller eftersom han också är en tönt. Och det skulle ta lite mer än ett år innan vi fick ihop det. Min familj har alltid jobbat med mat. Som 15-åring kom pappa in som köksassistent på sin mammas kusins kantonesiska barbecue-restaurang i Västra Kowloon i Hongkong. Det var ett sånt hål i väggen där kunderna lockades in av de glänsande grillbitarna som hängde i skyltfönstret. Han fick lära sig konsten att grilla krispig anka, barbecue-karé och knaprig sidfläsk. Västra Kowloon är idag ett relativt ostökigt område där många turister vistas, men på 70-talet var det helt stökigt. Pappa brukade berätta om olika kriminella gäng som brukade mötas på gatan utanför butiken och göra upp. Gangstrarna hade en tendens att också rikta sitt våldskapital mot de olika butikerna och de som jobbade där. Så för att undvika stryk tog pappa på sig rollen att hålla utkik efter polisen medan gängen slogs på gatan. Så när sirenerna var på ingång kutade pappa upp för gatan ropandes "Gängtack! Gängtack! Polisen kommer! Polisen kommer!" Vilket gav gängen nog med tid till att avbryta och skingra sig. Han gjorde så pass bra ifrån sig att han blev mer och mer uppskattad av gängen. Detta förfärade mina farföräldrar. För min pappa var omedvetet på väg att gå samma väg som en ung Henry Hill i Goodfellas. Så min farfar som arbetade på ett brittiskt kolonialt hotell i Repulse Bay pratade in min pappa på kocklärningsprogrammet där. Och så helt plötsligt gick han från West Kowloon till att bli The Fresh Prince of Repulse Bay. Och något år efter det följde han sin morbror till Sverige. Som de flesta invandrarföräldrar jobbade mina hela tiden. Om inte mamma jobbade så jobbade pappa. Och vi fick alltid följa med den ena för att lämnas över till den andra när de jobbade skift på restaurang Mikado, Göteborgs första japanska restaurang. Den startades av min pappas morbror, Choi Mo Singh, som blev förtjust i Göteborg när han jobbade som kock ombord ett av svenska Amerikalinjens handelsfartyg som gick mellan Japan och Göteborg. Han bosatte sig i stan och 1984 introducerade han göteborgarna för det japanska köket. Det var otrolig mat som serverades där. Frasiga friterade tempura-räkor som doppades i en söt sojasås. Guerimaki som är entrecôte-rullader fyllda med vitlök och purjolök och överöst i teriyaki-sås. Eller min favorit, shabu-shabu, där man själv kokar grönsaker, sashimi och skivat kött i en dashi-buljong som man doppar och äter med Mikados alldeles egna satésås. Och ibland, när jag och min bror var där vid middagstid, fick vi också äta. Men inte maten på menyn. Vi åt personalmat. Kockarna turades om att laga kinesisk husmanskost för alla i köket. Kyckling vokades i ostronsås med grönsaker som blivit över från serveringen. tofu och fläskfärs lagrades ihop med doppanjang till en het och mustig mapo tofugryta. Och ibland lyxades det till med långkokt oxsvansgryta där köttet blivit så mört att man endast behövde en sked för att dela det. Som ni förstår älskar jag mat. I asiatisk kultur så är inte mat bara mat, utan det är det huvudsakliga sättet att visa kärlek på. Man säger inte jag älskar dig, utan istället frågar man, har du ätit? Det är vårt sätt att visa kärlek, och jag var älskad. Så älskad att mitt BMI, oavsett ålder, alltid varit över 30. Det kanske är därför jag försöker ragga med kexchoklad. Det var bland det bästa jag visste, att springa runt i köket på Mikado. Jag älskade att se alla kockar som vokade rätter så det slog lågor i pannan. Och göteborgarna älskade också Mikado. Jag brukade se hur restauranggästerna avnjöt maten genom skåran i dörren som skilde köket från restaurangen. Det var som en helt annan värld där ute. När pappa lagade mat ute i restaurangen hade han på sig kockhatt, kocktröja och kökshandduken satt i förklädet. Han såg ut som en magiker när han stylade med sina färdigheter vid teppanbordet och gästerna hade klätt upp sig för showen. För i restaurangdelen var det propert. Det fanns ingen tvekan om vad pappas roll var där ute. Han var där för att underhålla och servera. Men i köket var det kockarna som bestämde. Det skämtades fritt mellan personalen. Jargongen var kvick, retsam och högt i tak. Och pappa var alltid roligast. En fritidspedagog sa en gång till mig att det var självklart att jag skulle hamna i restaurangbranschen, precis som mina föräldrar. Jag berättade detta för mina föräldrar som blev upprörda. Till skillnad från den klassiska asiatiska föräldrarketypen sa mina föräldrar aldrig till mig vad jag skulle jobba med. Istället sa de till mig väldigt tydligt vad jag inte skulle jobba med. Och det var restaurang. För mina föräldrar hade inte valt att jobba i restaurangbranschen. De gjorde det för att de i stort sett inte hade något annat val. För när man kommer till ett nytt land som ung vuxen utan högre utbildning och med begränsad kunskap av språket blir man förpassad till att ta de osynliga jobben. Den uppoffringen gjorde de för mig och min bror så att vi skulle få ett bättre liv än vad de hade erbjudit. Precis som deras föräldrar hade gjort för dem. Mina förfäder på min mammas sida härstammar från provinsen Hubei i Kina. Regionen är av historisk betydelse då den är känd som ursprungslandet för taoismen, Kinas asatro kan man säga, kung fun och tai chi. Och i modern historia skapade huvudstaden Wuhan världsnyheter när den blev ursprungslandet för en global pandemi. Vilket har lett mig till att föreslå en ny slogan för provinsen. Hubei, pandemins vagga. You're welcome. Min mormor föddes 1924 i den då lilla byn Tianmen, porten till himlen. Qing-dynastin hade precis kollapsat och landet var mitt i ett decennium av krigsherravälde. Förutom svält och ekonomisk misär flydde folk för att undkomma tvångsrekrytering in i krigsherrarnas militärjuntor. Majoriteten av folk flydde upp norr till dåtidens Manchuriet och många från Tianmen begav sig till brittiska Indien. Man fick nyheter från bybor som etablerat sig att där fanns möjligheterna till stabilitet, trygghet och att tjäna pengar. Detaljerna är grumliga, men enligt familjesägen tog min mormors familj, som var köpmän, kustvägen över till Indien. Från kuststäderna köpte man sig ombord på en av de koloniala ångbåtarna som åkte till Kolkata. Majoriteten av flyktingarna hade endast råd med däckbiljetter, vilket innebar att de under den 2 veckor långa färden endast vistades, åt och sov ute på däck utan något som helst skydd mot naturkrafterna. Min mormor berättade om hur hon som 2-åring skrattade av barnslig förtjusning när vågorna dundrade in mot skeppet medan de vuxna passagerarna grät av rädsla för att båten skulle kapsejsa. På grund av platsbrist, dålig hygien och brist på mat blev många sjuka och vissa dog ombord. Efter de här 2 veckorna var det en helt annan grupp som steg i land i Kolkata. Min morfars familj som var bönder hade inte råd att ta kustvägen till Indien, så istället anslöt de sig till en karavan som skulle resa inlandsvägen till fots. Ja, du hörde mig rätt. De gick hela vägen från Hubei till Indien. Jag googlade. Det är en sträcka på 6668 kilometer, det vill säga 1577 timmar att gå, vilket är 66 dagar om man skulle gå nonstop i 24 timmar. Det är lika långt som från Göteborg till New York, vilket var en utvandring många svältande svenskar gjorde under samma period. Resan utfördes i etapper och min mamma berättade att karavanen stannade i olika städer på vägen. Där vilade de och samlade in pengar för nästa vandringsetapp. Och tydligen så var min morfars far mästare i kung fu, så han samlade in pengar genom att framföra kung fu-uppvisningar på gator och torg. Kan det bli mer stereotypt? Jag har så många gånger i mitt liv försökt föreställa mig denna bäst till vandring. Och jag har så många frågor. Hur lång tid tog det? Var det svårt? Hur många var de? Och kom alla fram? Hade jag kommit fram om jag gick med? Fick kvinnorna sitta i en droska? I så fall hade jag nog kommit fram. Kanske. Som liten brukade jag fantisera att mina förfäder var nomader som vandrade igenom ett Mad Max-samhälle. Och min gammelmorfar kungfuade sönder alla plundrare som försökte attackera karavanen. Men i verkligheten såg det nog väldigt annorlunda ut. För rutten de gick ledde sydväst genom de gamla handelsvägarna som gick igenom bergen i Yunnan-provinsen längs den södra Sidenvägen och sen in i brittiska Myanmar. Därifrån tog de sig till huvudstaden Yangon där de kunde ta en ångbåt över till indiska Chennai. Det var inte ovanligt med mutor för att passera de olika militärjuntorna som härjade i territoriet, och när det väl var dags att korsa in i Myanmar var valet att antingen bege sig genom djungeln eller muta en av de burmesiska handelskaravanerna för att smugglas in i den brittiska kolonin. Mina förfäder valde djungeln, och när de väl lyckades korsa gränsen valde många i karavanen att stanna i Myanmar för att färden hade varit så slitsam. Mina förfäder däremot bestämde sig för att fortsätta mot Indien. När jag tänker på allt som mina förfäder gått igenom slås jag av en tanke. Jag tillhör den första generationen som inte behövt göra mina livsval utifrån ett överlevnadsperspektiv. Alla innan mig har haft något slags krig, svält eller förtryck som de behövt överleva. Och det har lett dem till nya länder där de tagit sig an yrken i syftet att bara jobba ihop pengar för familjens överlevnad. Det har tagit så mycket att lägga grunden för mig och min bror för att vi ska kunna växa upp och få välja att göra exakt vad vi ville. Och efter dessa generationers kamp som gav oss all den här friheten valde jag att köra stand-up. Ajajaja, karumeka, suku, suku. Ajajaja, karumeka, suku, suku. Kho gaya dil mera, suku, suku. Ajajaja, karumeka, suku, suku. En ovanlig grej med mig är att mitt första stand-up-gig faktiskt gick bra. Det kan ha varit för att det var en nybörjartävling och publiken var snäll. Men skratten jag fick och uppmuntran från de andra komikerna var nog för att få mig att fortsätta. Det var även på mitt första gig jag träffade Maria, en av de roligaste människor jag vet. Hon blev min vapendragare på stand-up-scenen och är än idag en av mina bästa vänner. Men så kom mitt andra gig. Det skedde på Respekt, som var en inte så respekterad nattklubb på Järntorget här i Göteborg. En liten anonym uppvisning på hemmaplan, tänkte jag. Men då mitt första gig hade gått så bra fick jag nu lite hybris och bjöd in min bästis Sohan och hennes kille. Det var en helt vanlig vardagskväll i september och det märktes tyvärr på publikantalet, då de flesta verkade avnjuta sin vardagskväll hemma med en öl framför tvn och inte med oss på Respekt. Så i publiken var det Sohan, hennes kille och en skara löst folk som av olika anledningar inte hade tillgång till ett vardagsrum för att avnjuta sin öl i. Som rookie skulle jag inleda showen och jag var lagom nervös. Nu skulle ju någon jag faktiskt kände få se mig ta mina första stapplande steg mot min stora dröm. Att få prata i mikrofon inför främlingar och helst gärna också få dem att skratta. Tänk, så kan jag inte återskapa det som jag gjorde på mitt första gig. Skratten klingade fortfarande starkt i mitt minne. Och dessutom var Sohan den snällaste personen jag kände. Så om det inte gick bra skulle jag i alla fall inte behöva skämmas framför henne. Men så, cirka 5 minuter innan showen börjar, kliver han in. Francis. Mock! Min pappa! Vad gjorde han ens där? Och inte nog med det, varför hade han med sig min faster och min kusin som var på besök från Hongkong? Vad gjorde de där? Okej. I min hybris kan jag ha berättat för min kusin att jag skulle köra stand-up, men jag hade inte förväntat mig att de skulle komma, för de kan inte svenska. Det som skulle bli ett anonymt litet gig på hemmaplan blev plötsligt en talanguppvisning för hela släkten. Jag kände hur nerverna förvandlades till ångest. Min pappa var ju typ min stora humoridol. Det är från att ha sett honom underhålla sina kollegor med roliga historier i restaurangköket som gjort att jag nu vill underhålla på scen. Nu skulle han få se mig försöka göra det som han så naturligt gjort hela livet. Men jag skulle göra det för andra gången. Det var för tidigt. Showen drog igång och konferensiären välkomnade alla i publiken som nu bestod av Sohan, hennes kille, 3 gubbar som mest ville ta en öl och nu också sina jackor att gå, min pappa och mina 2 släktingar från Hongkong som inte förstod svenska. För att de var så få började konferensiären att prata med dem för att bygga stämning. Vilka här är från Göteborg? Mina släktingar från Hongkong applåderade. Vilka har varit här innan då? Mina släktingar från Hongkong applåderade igen. Min pappa kom in i stämningen och började svara konferensiären. Vad jobbar ni med då? Jag är kock, svarar han. Jaha, vad lagar du för mat? Kinamat. Kinamat? Det måste du vara bra på, va? Det är mest MSG, skojade pappa tillbaka. Han hade så roligt. Han hade hittat ännu en kompis att skoja med. Problemet var nu att han fortsatte skoja trots att konferensiären började gå in på material. Pappa hade gjort det klassiska misstaget som en ivrig publikmedlem kan göra ibland. Han misstog stand-up för en konversation. Åh nej. Nu, på mitt andra gig någonsin, fick jag bevittna konferensiären ta ner min pappa för att han omedvetet höll på att häckla henne. Det var brutalt. Så brutalt att jag förträngt det och tyvärr inte kan återberätta det för er. Allt jag minns var att pappa ville prata om sin moped men blev sänkt av en konferensiär som behövde gå vidare i showen och lämnade min pappa ihopsjunken i sin stol. Och ungefär där någonstans var det dags för mig att kliva på. Så nu, framför min ledsna pappa, mina släktingar som inte talar svenska och min bästa vän stod jag på scen och tokbombade. Det uttrycket kan låta som att man gör bra ifrån sig, men då vill jag upplysa om att uttrycket tokbomba bara används inom stand-up när det är fullständig katastrof. Och så var det. Jag kliver av efter 3 oändliga minuter och skammen bara sköljer över mig. Jag kanske var verklighetsfrånvänd i alla fall. I pausen tar jag tag i mig själv och går ut och möter min kompis och min familj. Omtumlad av vad som precis skett kan jag inte ens se dem i ögonen. Min kusin och hennes mamma mumlar något i stil med aha, så det är det här du håller på med nu. Trots att de inte förstod språket förstod de bombningen. Så han som alltid är så snäll försökte trösta mig. Starkt jobbat! Man förstod vad du försökte skämta om faktiskt. Tack så. Nu var det pappa kvar. Vad tyckte han? Okej. Jag ska åka hem nu. Vi ses hemma sen, säger han. Går ut och sätter sig på sin moped och åker hem. Efter det här kan man tro att mitt andra gig också blev mitt sista. Men så var det inte. För precis som vid informationsdisken i varuhuset var det något i mig som tändes. Kanske var det masochism, men jag beskriver det som en hunger. För skratten jag fick vid mitt första gig kan inte ha varit en tillfällighet. Och de andra komikerna hade varit så uppmuntrande. Och visst är det något av en regel att första giget går bra och andra dåligt. Nej, att jag var rolig var ingen tillfällighet. Det här gigget var en tillfällighet. Och mitt mål nu var att återskapa känslan från det första gigget. Kanske var jag verklighetsfrånvänd, men pappa skulle få se att hans dotter också var rolig. Det här var bara början. Martin had a dream. All my life I want money and power. Respect my mind or die from less shout. I pray my dick get big as the Eiffel Tower, so I can fuck the world for 72 hours. Goddamn, I got bitches. Damn, I got bitches. Damn, I got bitches. Wifey, girlfriend, and mistress. All my life I want money and power. Respect my mind or die from less shout. Let it run, Ali. Martin had a dream. Martin had a dream. Kendrick have a dream. Efter den kvällen giggade jag nonstop. Jag tog alla gig jag kunde få. Och det spelade ingen roll om de var i Göteborg, Malmö, Stockholm eller Motala. På morgonen tog jag bussen till staden där gigget var. Körde mina 5 minuter som rookie på kvällen och hoppade sedan på nattbussen tillbaka till Göteborg igen. Vaken hela natten med adrenalinet pumpandes genom kroppen. Att få stå på scen och ta plats var en otrolig känsla. Främlingar hade köpt biljett för att se mig, 21-åriga Evelyn Mock. Vid det här laget hade jag och Maria halvat på den lilla Göteborgsscenen länge nog för att förstå att om vi ville satsa helhjärtat behövde vi flytta till Stockholm, Sveriges mecka för stand-up. Så vi gjorde just det. Vi hamnade i en trea högst upp på kryddhyllan i Hökarängen. Lägenheten hade mycket karaktär. Och med det menar jag att de hade installerat en bar i vardagsrummet. Samt en fondvägg med en karibisk solnedgång i mitt rum. Jag och Maria brukade chilla vid den väggen med varsitt glas mjölk at the end of a hard day of doing nothing. 2010-talet var en gyllene period för svensk stand-up. Vi var inne i ett uppsving efter Björn Gustafssons genombrott i Melodifestivalen och källarna i Stockholm fylldes av folk som både ville framföra och se stand-up. Varje kväll hängde vi nere i källaren på Big Ben, trängdes i baren på El Mundo och stöttade varann på Komikaze. Vi var en skara brokiga ungdomar som bildade ett community runt stand-up-scenen. Alla som hade slipat sina sociala egenheter till superkrafter och alla med samma mål om att förvandla stand-up till ett yrke. Vi hade Ahmed som fängslade publiken med sin unika storytelling. Isak som var mästare på imitationer. Knyckare som gjorde succé i P3. Och såklart Petrina som redan då var pissrolig. Jag hade hittat hem. Jag hade även börjat hitta mig själv. Stockholm hade gett mig en känsla av självständighet som jag tidigare inte känt i mitt liv. Jag kunde utforska mina intressen och började till och med gå på gymmet. Jag började blomma ut socialt och allt eftersom så växte mitt självförtroende och det kändes som att jag kunde göra allt. Ja, nästan allt i alla fall. För vad jag egentligen ville göra var att börja dejta, men mitt självförtroende räckte fortfarande inte riktigt hela vägen dit. Men det räckte till att göra stand-up. Så det gjorde ingenting, för jag levde komikerdrömmen. Det vill säga, jag utövade en hobby som tog upp alldeles för mycket tid utan att generera inkomst medan jag levde på matlådor. Och jag älskade mina matlådor. Och i vad jag bara kan anta var någon slags kulinarisk upptäcktsfärd och kanske en undermedveten revolt mot mina asiatiska föräldrar lagades det bara svensk husmanskost i mitt kök. Det blev spaghetti med köttfärssås, korvstroganoff, pannbiff med potatismos, kallrökt lax med potatissallad. Och jag och resten av Sverige var nyfrälsta av den nya grekiska osten halloumi. 2010-talet var fantastiskt. Och så sakta men säkert avancerade jag inom stand-up. Jag började vinna rookie-tävlingar, få betalgig och 2012 fick jag priset Tändstickan på Svenska stand-up-galan. Ett pris som tilldelades en lovande nykomling. Och när SVT Humor lanserades var det min serie Evelyns videoblogg som invigde sidan. Men något började gå snett. Trots att jag ställde mig på scen så ofta jag kunde blev jag inte roligare, utan bara mer och mer ängslig. För nu hade den initiala spänningen släppt och jag behövde gräva lite djupare för att utvecklas. Men något tog emot. För att göra det behövde jag bli mer sårbar på scen och faktiskt prata om saker som jag tyckte och tänkte. Det är en sak att inte få skratt på generiska skämt om stereotyper, men om jag inte skulle få skratt med en rutin där jag faktiskt försökt uttrycka en åsikt eller livsupplevelse om till exempel vardagsrasism, det hade varit svårt att hantera. Jag ville såklart uttrycka mig, men utan att riskera att bli dömd. Och denna paradox gjorde att jag utvecklade prestationsångest. Men processen var oundviklig och förr eller senare skulle jag behöva gå igenom den. Men jag ville bara tillbaka till anonymiteten så att jag kunde göra mina misstag utan att behöva visa mig så sårbar på scen. Jag behövde åka någonstans där ingen visste vem jag var. Och just då läste jag engelsk litteratur på Stockholms universitet. Så jag sökte ett Erasmusutbyte för höstterminen. Och när de frågade mig var jag ville åka svarade jag London. It was true. London calling at the top of the dial. And after all this, won't you give me a smile? London calling. I never felt so much alike. Londons bostadsmarknad var som vilda västern. Ingenting är reglerat, vilket innebär att privatpersoner kan hyra ut riktigt nedgångna bostäder för sjuka ockerhyror. Folk löste sin boendesituation genom att bilda kollektiv och som fattig student hade jag inget annat val än att inkvartera mig med främlingar. I ett av mina tidiga boenden hade badrummet ett hål genom husfasaden så det kändes som att man gick på toa utomhus. Men hyresvärden hade i alla fall lyckats förgifta råttorna som sprang runt inuti väggarna. Tyvärr lyckades han inte få ut dem ur väggarna och gnagarna gjorde sig påminda när hallen började stinka as. I ett annat kollektiv jag bodde började tallrikar och bestick försvinna och efter en dags utredning hittade vi hela servisen under en av rumskamraternas säng. Odiskade såklart. Vilket mössen gillade. Ja, jag levde med möss också. Men allt detta kunde jag stå ut med för stand-upen. Om Stockholm var Sveriges mecka för stand-up, då var London Europas. Man kunde köra 5 gig på en kväll och fortfarande ha tid att käka en sen middag efteråt. Sen var det sällan någon annan i publiken än de andra aspirerande komikerna och de var inte alls lika inbjudande som ett gäng i Stockholm. Jargongen var hänsynslös och klimatet var tufft, men just då passade det mig perfekt. För jag hade fått tillbaka anonymiteten jag sökte. Och här behövde jag inte vara sårbar på scen. Jag behövde bara vara effektiv. För det enda som räknades var skratten. Jag kunde utvecklas i min egen takt, vilket till min förvåning visade sig vara ganska snabb. På grund av den högre konkurrensen var det upp till bevis varje gång jag ställde mig på scen. Och av någon anledning hade prestationsångesten jag kände i Sverige nu omvandlats till driv. Det kändes som att 3 månader på Londons nybörjarscen motsvarade 1 år av Stockholms. Det var bättre än jag hade förväntat mig. En annan sak jag inte förväntat mig var att jag skulle träffa någon. Den enda av de brittiska aspirerande komikerna som var varm och inbjudande. Efter gig brukade vi promenera hem tillsammans genom centrala London, pratande om våra drömmar och mål. Och vi gick ofta över Themsen också, så vi kunde förlänga våra samtal. Och våra konversationer fortsatte ofta på telefon efter vi skilts åt. Jag ville aldrig att samtalen skulle ta slut. Vi skrattade så mycket ihop och kunde sitta i timmar och diskutera vilket av Wu-Tang Clans album som var bäst eller varför Patrice O'Neill borde vara mer känd. Jag kände mig så kär i honom och också i vad London hade erbjudit mig. För första gången i mitt liv kände jag mig fri. Fri från andras fördomar och mina egna osäkerheter. London-anonymiteten hade även skänkt mig en möjlighet till att leva ut mitt yttersta jag. Jag kände mig så välkommen och accepterad. Och det var nog därför jag vågade öppna upp mig för romansen som kom. Det kändes som att livet hade börjat på riktigt. Jag började få till ett kärleksliv och jag började också uppnå fler framgångar inom stand-upen. Men jag märkte att ju vassare jag blev på scen, desto jävligare blev komikerna runt mig. Efter en vinst i en nybörjartävling dämpades min glädje av en komiker som sa att de inte hade räknat med att jag skulle vara konkurrens. En annan blev rosenrasande att jag knipit en av platserna i en branschuppvisning för nya talanger, för den platsen borde tilldelats honom istället. Det värsta var ändå när en komiker lyckades övertala mig att jag diskvalificerats från en nybörjartävling. Och jag fick först reda på att det var ett prank efter att jag läst ett inlägg där hon skröt om detta prank online. Och det var ändå min närmsta vän i London vid den här tiden. Side note. Detta är alla samma person, men av publicistiska skäl låtsas vi att de är olika människor. Mobbingen blev så allvarlig att mina rumskamrater började reagera på mina komikervänskaper. Vad är det för människor du umgås med? I min naivitet viftade jag bort det som hände som kamratligt bus. Visserligen lite hårt, men ett av sätten komiker visar kärlek på är genom att retas med varann. Dessutom så var de ju mina vänner. Inte ville väl de mig illa. Jargongen var lite grov bara. Men vad jag inte visste då var att de som stod mig närmst var samma personer som till slut skulle knäcka mig. Det finns något magiskt med att vara med i en film. Som skådespelare får man ge sig in i livsöden och berätta historier som utspelar sig i världar som man skapar tillsammans med filmteamet. Alla jobbar mot samma mål, att berätta, och på vägen blir man som en stor familj. Allt detta jag precis beskrivit är nog sant om man är huvudrollsinnehavare. Men det var inte jag. Jag var en så kallad dayplayer. Jag fick små roller i stora produktioner som jag filmade under en inspelningsdag. Mina karaktärer var ofta skrivna i syfte att främja filmens storyline genom att ställa en fråga eller leda huvudkaraktären till ett rum de behövde vara i medan jag delgav praktisk information. Min uppgift var att leverera mina repliker så smidigt som möjligt och till exempel undvika att kliva på Rosamund Pikes släp medan jag följde henne genom Aes Sedais White Tower i Sagan om drakens återkomst. Detta misslyckades jag med kolossalt. När jag gång på gång kom för nära och trampade på hennes släp så fröken Pike rycktes bakåt mitt i promenaden. Vi fick börja om ett bra antal gånger innan vi lyckades nå fram till scenens avslut på ett värdigt sätt. Som tur är var fröken Pike väldigt, väldigt förlåtande. Eller behärskad är kanske mer korrekt. I mitt första dayplayer-uppdrag spelade jag reporter i en av Spindelmannen-filmerna. När vi började filma scenen låg fokus på huvudrollsinnehavaren Tom Holland. Han och regissören jobbade fram scenen ihop medan vi andra stod bredvid och tittade med stor beundran. Sicket proffs! Nu ville man leverera. När det äntligen blev min tur gick processen lite annorlunda till. Regissören började med att låta mig leverera min replik som jag övat in framför spegeln hemma. Are you the head Avenger now? Sen började han ropa olika känslor som han ville att jag skulle gestalta i repliken. Och han ville att det skulle gå fort. Hoppfull! Are you the head Avenger now? Arg! Are you the head Avenger now? Timid! Are you the head Avenger now? Besviken! Are you the head Avenger now? Cut! Min stora scen var över på 5 minuter. Och regissören, teamet och kameran flyttade fokus till nästa person. Trots att jag förstod min uppgift kunde jag inte annat än att känna lite antiklimax. Jag hade ändå övat och hoppades väl någonstans kunna ta tillvara på mina 5 minuter. Men innan jag kunde vältra i min besvikelse fördes jag till en studio för inskanning. Tydligen i kontraktet då som jag, min agent, skrivit under hade jag, min agent, samtyckt till att bli inskannad i Marvels stora bibliotek av karaktärer så att de alltid har tillgång till min liknelse ifall de skulle behöva komplettera scener. Då skulle de inte behöva filma mig igen utan istället bara återskapa mig digitalt utifrån sitt bibliotek. Så medan jag stod i denna studio och inskannades från vinklar jag inte ens visste fanns började jag inse att nöjesbranschen var mer nyckfull än jag tidigare anat. Det hade inte behövt vara jag som levererade repliken i Spindelmannen-filmen. Det råkade bara bli jag för att jag slog an något hos rollsättaren just den dagen. Nu låter jag kanske lite cynisk och jag kanske var lite cynisk just då för mitt kärleksliv hade tagit en vändning. Det som hade känts som en själslig kontakt, en första kärlek, visade sig inte vara ömsesidigt. Det tog slut lika snabbt som det hade börjat och strax efter att vi hade fått ihop det distanserade han sig och vi blev främlingar igen. När jag tänker efter så var det kanske mest han som pratade om Wu-Tang Clan och Patrice O'Neill. Och sitt ex, medan jag snällt lyssnade. Det är lätt att missta någons behov av att prata av sig för kontakt, då de delar med sig av sitt innersta för en. Uppbrottet tog hårt på mig, och osäkerheterna som relationen temporärt läkt var tillbaka och djupare än någonsin. Kanske kändes det extra svårt också för klimatet i London nu bara blev tuffare och tuffare. Mina komikervänskaper hade också börjat tära på mig. Mobbingen hade nu överskridit till gaslighting, där en av dem jag stod närmast verkade rikta in sig på mina osäkerheter för att sakta men säkert bryta ner mitt självförtroende. Det var som att min inre kritiker hade förkroppsligats av den här personen. Och när självkritiken som man redan försöker manövrera internt också börjar komma utifrån, blir det nästan omöjligt att hantera. När jag försökte förklara för folk vad som pågick lät allting bara som småsinta klagomål. För hur förklarar man för någon de subtila dynamikerna i härskartekniker och dolda maktspel när man själv inte riktigt förstår vad man utsätts för? Det började påverka min stand-up också. Osäkerheten följde med upp på scen och jag började leverera sämre och sämre. Och även om jag haft ett bra uppträdande kunde jag inte riktigt tillåta mig själv tillfredsställelsen utan följde istället upp det med självkritik. En av få glädjen från den här tiden dock var fortfarande maten. London är en matälskares dröm och nu hade jag råd att flera gånger i veckan skämma bort mig själv med restaurangbesök. Man kunde besöka hela världen bara genom att ta tunnelbanan i vilken riktning som helst och varje restaurangbesök var som ett uppvaknande. Det blev singaporiska laxanudlar med räkor och kyckling i kokhet kokosbuljong, pakistansk bonagorst, torrmarinerad currylam som fräses upp med lök och åts med naanbröd. Och när saknaden till mamma och pappa blev för stor var det Chinatown som jag sökte mig till för att känna smakerna hemifrån. Den familjära känslan från Mikado var så närvarande. Men här stod jag istället på utsidan av restaurangen, ditlockad av de glänsande grillbitarna som hängde i skyltfönstret medan jag tittade på kockarna som arbetade där inne och berördes över hur mycket de påminner mig om min egen pappa. Kan det bli mer sorgligt? Ja, det kan det. Den enda av de brittiska aspirerande komikerna som var varm och inbjudande fyllde år och arrangerade en stand-up-kväll till sin egen ära. Under kvällen gick hans vänner upp och körde stand-up där de främst skojade om honom, men tydligen då också om mig. För under kvällen hade det berättats privata saker om vår fysiska relation på scen i ett försök av en av komikerna till att vara rolig. Det är så jag fått det återberättat i alla fall. För jag var den enda i min bekantskapskrets som inte var där. Men alla jag lärt känna i London fram till då var på plats. En intim upplevelse jag delat med en person jag litat på hade nu skämtats om på scen för alla jag lärt känna i en stad jag precis flyttat till. Jag kände mig förnedrad och bortgjord. Och där någonstans föll jag isär.
I know I said I loved you, but I'm thinking I was wrong. I'm the first to admit that I'm still pretty young. And I never meant to hurt you, and I wrote you 10 love songs. But a guy that I could never get, whose girlfriend was pretty fit, and everyone who knew her loves her so. And I made you leave her for me, and now I'm feeling pretty mean. But my mind has fucked me over more times than any man could ever know. I will never love a man, 'cause I can never hurt a man, not in this new romantic way.
När jag pratade med vänner och släkt hemifrån sa jag att allt var bra. Men i verkligheten hade glädjen försvunnit. Jag mådde allt sämre och drog mig tillbaka från vissa gig för att undvika att stöta på någon av komikerna som hade sänkt mig. Jag slutade skriva skämt och stand-up-scenen som tidigare var en fristad för lekfullhet och idéer hade nu mer och mer ersatt terapistolen. Självironin som präglade min stand-up blev mer och mer självförringande och min humor började kallas alldeles för självutlämnande. Det blev min USP. Nu plötsligt hade jag inga problem med att dela med mig mina mest sårbara upplevelser på scen. För i sammanhanget skrattades det bara bort och jag kunde för en stund låtsas som att det inte hänt. Istället för att prata med Sohan och Maria för att skammen jag kände var för stor, biktade jag mig inför främlingar på scen och mitt mående. Och det blev som ett beroende. Ett sätt att försöka nå en katarsis som erbjöd en tillfällig smärtlindring från sorgen. Jag hade blivit den ledsna clownen. Vid den här tiden hade jag flyttat till min första egna lägenhet också. Efter alla kollektivboenden, en egen lägenhet. På 12 kvadratmeter och utan kök. Alla mina måltider mikrades eller åts ute. Varje kväll handlade jag snabblasagne, carbonara, shepherd's pie från mataffären och till efterrätt var det glass, bullar, chips och en gång i veckan gick jag till den lokala pubben där de hade steak club. Man fick ryggbiff, pommes och valfri sås för 100 kronor. Jag åt som en kung och efter 2 månader av detta fick jag också gikt, precis som de gamla monarkerna. Mat som jag fått lära mig associera med kärlek hade nu istället blivit min tröst och jag hade frossat så mycket att mitt BMI nu hade stigit väl över 40. Jag var tydligt deprimerad. Trots att jag förstod att jag inte mådde bra, kunde jag inte släppa drömmen om en internationell humorkarriär. Om jag ska vara ärlig så kände jag väl egentligen att jag inte fick misslyckas både privat och professionellt. Det var redan förödande att hantera allt som hade hänt i mitt privatliv, men att åka hem till Sverige innan jag lyckats etablera en karriär hade bara adderat till misären. Vad skulle mina föräldrar säga? De gav mig alla förutsättningar för att lyckas och allt jag behövde göra var att ta tillvara på möjligheterna. Men nu var jag på väg att skälpa allting, bara för att jag var lite ledsen. Min gammelmormor hade gått från Kina till Indien med lindade fötter, tagit sig igenom krigsherrarterritorier och militärjuntor. Allt jag hade var ett brustet hjärta. Det borde jag kunna ta mig igenom filminspelningar och stand-up-uppträdanden med. Så jag gjorde det enda jag kunde för att överleva. Jag slängde in mig själv i jobb. Och det gick riktigt bra. Min stand-up uppmärksammades medialt av BBC, Comedy Central och till och med komikern Graham Norton kom och såg mig och gav mig omdömet really funny, really rude, but also refreshingly honest and smart. Skådisuppdragen avlöste varann och podden jag startade med komikern Uncle Roger blev framgångsrik internationellt. Och folk som Ronnie Cheng, som en gång var idoler, blev nu istället en kamrat. Jag hade lyckats. Jag försörjde mig nu endast på humor i en av världens tuffaste branscher. Jag hade en internationell humorkarriär. Men trots uppnådda mål kunde jag själv fortfarande inte uppskatta mina framgångar. Det enda jag kände var ännu mer självkritik och prestationsångest. Jag har inte gjort nog! Jag kan uppnå mer! Och sen i december 2019 kom Wuhans gåva till världen. You're welcome! Pandemin stängde ner London och som alla andra i världen kunde jag inte jobba och satt helt plötsligt ensam i en metropol som efter 8 år fortfarande inte kändes som hemma. Och det enda jag kände var lättnad. Nu behövde jag inte kämpa mer för en dröm som gjort mig så olycklig. Jag kunde åka hem. Så jag packade ihop mina saker och åkte hem till Göteborg.
Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur. Doucement, sans faire de bruit, comme réveille la pluie, je vais prendre ta douleur, prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Votre rêve de bonheur ou qui change de godasse, vous croule sous les fleurs, change de couleur, je vais prendre ta douleur.
När jag fick förfrågan om att bli sommarvärd kände jag en initial spänning. Främst för att jag trodde att samtalet gällde ett vikariat för ett av programmen som skulle löpa i P3 under sommaren. Ja, jag har alltid velat sända radio. Det är ju typ en dröm, sa jag, medan min stackars redaktör fick balansera mellan att förtydliga sin förfrågan och krossa mina sköra radioaspirationer. Men jag kände mig självklart hedrad. Samtidigt som jag faktiskt fick fundera på om jag ville dela med mig av min historia. Det finns nämligen en skör linje mellan att dela med sig av sina erfarenheter och att vara alldeles för självutlämnande. Och det är ju en linje jag balanserat på i många år. Som ni förstått är jag av typen som gräver i mig själv. Djupt och långt ner där skammen frodas. Jag skopar upp den, vrider och vänder på den för att få främlingar att skratta åt den i hopp om en katarsis. Det är min kreativa process. Men när min kusin ringde och frågade om varför jag inte berättat för henne om det som hände i London, just den här historien som jag berättat för er idag, utan att hon istället fått höra om den i min podd, så förstod jag att något var fel. Varför delade jag med mig till främlingar, men inte till de som känner och bryr sig om mig? Jo, för om jag hade gjort det, hade jag behövt se skammen i vitögat. Och det hade förgjort mig. Men det jag inte förstod var att undantryckt skam sipprar ut på andra destruktiva sätt. En vecka efter pandemins utbrott satt jag på ett flyg hem till Göteborg. London hade gått in i lockdown och mina vänner satt nu fast som fångar i sina kollektiv och häpnade när de fick höra att vi i Sverige i stort sett inte trodde på att pandemin var så farlig. Typiskt Sverige att förminska Kinas prestationer. Jag var tillbaka i mitt flickrum hos mina föräldrar efter 2 veckors karantän. Jag låg i samma säng där jag hade börjat drömma om att stå på stora scener. Och nu var jag tillbaka efter att ha lyckats uppnå det. Ändå kändes det inte bra. Rummet som jag en gång inte kunde vänta med att lämna blev nu min tillflykt. Jag kände en stor lättnad över att vara tillbaka i Sverige. Men jag hade inte kommit hem oskadd. Tröstätandet hade satt sina spår. Det sägs att man ska behandla sin kropp som ett tempel, och det hade jag gjort. Ett sånt där gammalt, bortglömt asiatiskt bergstempel som förfallit på grund av försummelse. För efter ett besök på vårdcentralen uppdagades det att jag utvecklat prediabetes, högt blodtryck och portvinstå. Triss i välfärdssjukdomar. Kanske inte det mina förfäder hade hoppats på, att deras ättling skulle kunna äta så mycket att hon blev sjuk. Men jag ser det som att jag integrerat mig så pass mycket i det svenska samhället att jag nu har samma fysiologiska besvär som en vit medelålders man. Men min fysiska hälsa var i alla fall bättre än min psykiska. Jag mådde inte bra. Och jag gjorde som alla andra 33-åriga kvinnor gör när de behöver hjälp med sin mentala hälsa. Jag vände mig till Instagram. Algoritmen förstod snabbt att pandavideosarna inte hjälpte längre och bytte ut dem mot självhjälpsgurun Brené Brown som sa följande. Om du lägger skam i en petriskål behöver den 3 saker för att växa. Hemlighetsmakeri, tystnad och kritik. Om du lägger samma mängd skam i en petriskål och överöser det med empati så överlever inte skammen. Och när jag hörde det kom tårarna. Jag insåg att de i London som jag trodde var mina kamrater i själva verket var mina förövare och att jag hade tagit mig an deras verktyg och använt dem mot mig själv. Det är därför svårt att prata om det här än idag. För det finns spår av det kvar i mitt huvud. Trots att jag har jobbat med att motverka de här tankegångarna så är det fortfarande så att varje gång jag tar mig an ett nytt uppdrag, ställer mig på scen eller till och med bara ska socialisera med kollegor, så känner jag hur självkritiken sätter igång. Det är som att jag har en fångväktare i huvudet som sätter pli på mig så fort jag börjar hoppas eller tro för gott om mig själv. Och när jag insåg detta förstod jag att jag behöver se skammen i vitögat och ta itu med det den hade ödelagt. Min dåliga hälsa, både fysiskt och psykiskt, min självkänsla och min självbild. Så jag började prata om det. Inte med främlingar från scen, men med en terapeut och framförallt med mina vänner. Därför känns det märkligt att sitta här idag och dela den här historien som sommarvärd. Det känns som en stor risk för oversharing. Men jag vill prata om det. För jag vill att folk ska förstå hur förödande såna här relationer kan vara. Framförallt hur ensamt det är. För emotionell misshandel lämnar inga fysiska sår. Målet är att få personen att bli sin egen värsta kritiker och tära på självkänslan tills den inte finns kvar. Därför ska vi prata om det. För när man pratar om det börjar man sakta men säkert utplåna skammen istället för att göda den. Skam, överröst med empati, överlever inte. Efter att jag vann stjärnvinsten, 2 kilo kexchoklad, är jag tillbaka på Liseberg. Denna gången var det jag som skulle köra stand-up. Och Rolle satt som vanligt bakom reglerna. Nerverna var där, men prestationsångesten var borta. Och jag gjorde ett helt okej gig. Inte toppen, inte sämst, helt okej. Efteråt var det som vanligt öl. Och samma visa och samma hörn. Jag och Rolle sitter och stirrar på varann utan att någon riktigt vågar ta steget. De stora gröna ögonen. Jag tyckte om honom så mycket. Han var närvarande, uppmärksam, rolig. Och ja, kanske lite töntig. Eller när jag tänker efter så är det nog snarare uppriktighet än töntighet. Det finns en uppriktighet hos honom som jag sällan mött hos andra. Rolle är otvetydigt sig själv hela tiden. Och jag ville så gärna fråga om vi skulle fortsätta kvällen. Men jag var fortfarande lite för vinklippt. Så jag drog. 3 månader senare var vi återigen på Liseberg. Våra kompisar hade avslutat sin turné på teatern och det firades såklart med en efterfest. Och ikväll skulle det ske. Jag skulle våga ta steget med ljudtekniken. Kvällen började dra mot sitt slut och vi var de enda 2 som skulle ta vagnen. Spänningen låg i luften medan vi gick mot spårvagnskuren. Jag var nervös. Spårvagnen rullar in och det var som tusen. Jag kunde inte tro mina ögon. Där i förarsätet satt han. Min morbror! Vad är det med patriarkerna i min familj och tendensen de har att kliva in i mitt liv vid känsliga ögonblick? Typiskt kinesiskt. Min morbror, spårvagnschaufför i över 40 år, satt i förarsätet och skulle köra hem mig och mitt ragg. Hur skulle jag lösa det här? Jag kan ju inte dra hem en man när min kinesiska morbror ser. Det är haram! Och jag vet att det här kan vara svårt för er äventyrliga svenskar att förstå, men i kinesisk kultur är detta haram! Min morbror ögnar Rolle när vi kliver på. Åh nej. Jag hälsar att ha en alldeles för lång konversation med honom i ett försök att neutralisera situationen. Medan Rolle står snällt bredvid och väntar. Hej Chocho, går det bra ikväll? Ja. Många orediga ungdomar ute, eller? Nej, bara du och din kompis. Ja, ja gud, han, det är en, vi går och sätter oss. Ha det så bra. Jag drar med mig Rolle och går långt bak i vagnen där vi sätter oss. Han verkar trevlig, din morbror. Ja, jo, han är skojig faktiskt. Han växte upp i Indien faktiskt. Jag börjar berätta om min mammas familj och gammelmormor som gick över en hel kontinent för bättre möjligheter. Allt medan jag i bakhuvudet lurade på hur jag skulle få med honom hem. Nu var det inte långt kvar till min hållplats. Skulle jag våga? Tänk om jag läste signalerna fel. Tänk så skrattade han mig i ansiktet. Åh, inför min morbror. Men så ser jag hans gröna ögon. Och jag inser att det finns inget annat än godhet i den här mannen.
Nästa, Marivallen.
Okej. Det var nu eller aldrig. Nu gör jag det bara. Du, det känns som att vi påbörjat en väldigt trevlig konversation. Vi borde fortsätta den. De stora gröna ögonen stirrar på mig. Jag är förvånad, förvirrad, glad, hungrig. Och så kommer ett leende. Ja, självklart! Du har ju mitt nummer, så du kan ringa mig när du vill. Så kan vi fortsätta det här samtalet när som helst. Alltså verkligen när som helst. Vad sägs om nu? Tänkte jag, men sa inget. Vi skulle aldrig få ihop det. Två helt hopplösa tuntar. Jag klev av vagnen och vinkade hej då till Rolle. Och min morbror. Hade jag inte varit tydlig nog? Kanske ville han bespara mig från att begå haram. Eller så kanske det jag kände inte var ömsesidigt. Rolle har i efterhand sagt att han inte ville anta något. Och hellre ville bjuda ut mig ordentligt under anständiga omständigheter. Och det gjorde han. Dagen efter fick jag ett sms. Två dagar efter det tog vi en öl. Och nu, två år senare, bor vi ihop. Och tittar på Mupparnas jul hemma. Där vi kan hångla i lugn och ro.
Älskling!
Hej älskling!
Hej!
Jag är färdig med pratet nu.
Ja, gick det bra?
Ja, det gick bra. Har du ätit?
Producent Isabella Rodriguez och tekniker Paulina Delin. Evelyns komikerkollega från Göteborg, Ina Lundström, sommarpratade 2023.
Jag gillar bergsprängare för de är den totala motsatsen till hörlurar. Alltså hörlurar är det tydligaste tecknet på att människor tror att de är öar. Idag är de ju i total majoritet i kollektivtrafiken. Och ja, hörlurar är fantastiska men tyvärr är de helt värdelösa på att skapa de här sekunderna när man för bara ett enda ögonblick hör exakt samma sak som en annan människa hör. Det jag pratar om nu, det är inte att lyssna på samma låt, utan att man känner samma sak samtidigt. Lyssna nu. Hör du?
Sök på Sommar i P1 med Ina Lundström i Sveriges Radios app.